Trump vinner majoritetsrösten i presidentvalet. Henry Fords gåvor till mänskligheten. Och The Onion köper Infowars. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lindemann från Skövde som bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 210, inspelat lördagen den 16 november i ångestens år 2024. Avsnittets titel, Amerika besegrar Amerika, kommer från The Onion, som vi kommer att prata mer om senare i avsnittet. Men först tack till de av er som skrev in med kondolianser. Det var uppskattat. Det har varit tunga veckor sedan valet, kan man lugnt säga. Inte bara för mig utan för hälften av landet är i chocktillstånd och i depression mer eller mindre. Tänder har gnisslats mycket och det är ju tur att schemat för podden ligger som den ligger, för hade jag spelat in det här avsnittet förra veckan så hade det inte varit roligt, tror jag, för någon att lyssna på. Och sen också vill jag bara meddela, jag planerar, inga löften, men jag planerar en extra podd på Patreon för de av er som stöder mig på Patreon, vilket är väldigt uppskattat, men inget som någon måste göra, men det är uppskattat väldigt mycket. Men jag tänkte göra en liten podd, Amerikapodden After Dark ska den heta, kommer att vara väldigt mycket lösare, alltså ingenting som jag preparerar för lika mycket som jag gör för den här podden. Saker jag går och tänker på. Helt enkelt. Ska försöka släppa den förhoppningsvis. Och som sagt, inga löften. Men motsatta veckor mot den så att säga riktiga podden. Men det är som sagt mycket lösare saker jag går och tänker på som inte passar i podden själv. Så om du är med på Patreon så kommer du att få en e-post om detta när det drar igång. Och de har även någon sorts Spotify-integration så att om du är Patreon så kan du lyssna på podden i Spotify utan att behöva gå till Patreons sajt också. Vi får se hur det går. Men det här är en av de här sakerna som jag har tänkt på ett tag. Och så nu efter det här valresultatet så tänkte jag, för att det, som de säger, det finns två saker som kan få en att må bättre. När saker är tunga, och det är att lära sig något nytt eller att skapa något nytt. Så jag har valt både A och B. Jag lär mig nya saker och jag ska skapa nya saker. Så alltså, som vi alla vet, Amerika har valt Trump till president nummer 47. Han fick runt 50% av rösterna. Har även majoritet i senaten och en liten majoritet i representanthuset, så han har trifektan. När du har de här tre, när du har presidentskapet och de två majoriteterna, så går det att köra igenom hur mycket saker som helst. Men det enda som står i han och hans kumpaners väg är ju deras inre stridigheter och inkompetens. Vilket de har mycket av. Det här är ju människorna som han redan har börjat prata om att ha med i sitt kabinett och utse till att leda byråer. Är de värsta människorna som landet har att erbjuda. De värsta människorna. Men jag har ju redan i förra avsnittet diskuterat mina farhågor för vad som kommer att hända nu. Efter att valet gick som det gick. Så att jag tänker inte prata för mycket om det, redan gjort. Men det har ju gett Amerikas hemska människor, inte bara Amerikas, världens hemska människor, luft under vingarna. Så nu jag såg idag att nazister med hakkors marscherar i Ohio. Med hakkors försöker inte ens dölja det. Så nu får vi se. Men jag tänkte jag ska minska mitt nyhetsintag. Den första Trump-administrationen höll på att knäcka mig. Det är kaoset. Och det handlar ju bara om det här kaoset. Så den här gången, nej. Mindre nyheter, mindre sociala medier och absolut inte rulla ur sängen varenda morgon och kolla vad han nu har hittat på för elände. Vi får se hur det går. Men det är väldigt många. Tydligen så har en hel del betalmedia, nyhetsbrev och sajter och så sagt att folk säger upp sina prenumerationer. Inte för att de inte gillar täckningen, utan för att de säger, jag orkar inte. Jag orkar inte med det här längre. Så vi får se. Vi får se hur det blir. Men alltså, han vann majoritetsrösten. Vilket, han är den första republikanske kandidaten på 20 år eller så som har lyckats göra. Men, och en sak som innan valet som gav mig lite positivitet var att just hans kampanj som objektivt var en genomusel kampanj har inte försökt hitta nya väljare. Utan vad som hände var att mycket färre demokratiska väljare kom ut. Så att han fick något mindre röster än vad han gjorde i förra valet där han förlorade mot Biden. Och just den här kampanjen, alltså han står där och sluddrar om Hannibal Lecter och hajar och allt vad det är och deportera 10 miljoner. Och folk såg det och sa, ja, det är det jag vill ha. Det är så jag vill ha. Och de som såg det och blev skärrade bestämde sig för att nej, stanna på sofflocket. Inget viktigt. Sen är det ju mycket, det gick ju bättre för honom med latinos, som jag har pratat om tidigare, just att det demokratiska partiet har länge sett latinos som säkra kort, i och med att det republikanska partiet har blivit mer och mer rasistiskt mot dem. Men det spelade ingen roll. Fler latinos än i förra valet röstade på Trump. Och jag tror att mycket av det kan vara som komikern Chris Rock hade en bit för en massa år sedan om det här extrema kvinnohatet som var väldigt vanligt i hiphop ett tag. Där han såg kvinnor dansar till de här hemska texterna. Och han frågade dem, varför, men hör du inte vad han säger? Nej, han pratar inte om mig. Och jag vet inte, men jag tror att det var mycket av det. Harris-kampanjen var ju en kompetent, vanligt genomförd kampanj. De fick in $1 miljard i donationer. Och hur använde de pengarna? Bland annat $450,000 per dag för The Sphere i Las Vegas. Den här cirkeln som är en stor bildskärm. Den visade Harris Walls skylt i ett bra tag. $450,000 per dag. Om du undrar varför jag inte ger till kampanjer, så kan jag säga att jag tänker inte lägga $100 så att jag kan betala för punkt en sekund av The Sphere i Las Vegas. Men Harris kraschade. Demokrater stannade på sofflocket. Tydligen enligt informationen vi har så här långt. Vi räknar ju fortfarande röster i en del av valet. Är att Harris-kampanjens Get Out the Vote funkade i swing states. Som koncentrerade sig ju på swing states. Som man måste med tanke på Electoral College. Men rasade i väljare i resten av staterna. Det gick sämre för dem i swing states än Biden i förra valet. Men i staterna där de inte kampanjade så rasade väljarna. Och det kan ju också vara, som många har sagt, att det är globalt. Samtliga sittande regeringar har förlorat val. De val som har hållits nu senaste åren. Samtliga sittande regeringar globalt världen över. Och så är det ju högervindar överallt. Och det har ju, har det funnits några hot takes? Har någon amerikansk politisk tyckare haft saker att säga? Ja, oj vad takes det har varit. Och det har nästan alltid varit precis samma idéer som just de krönikörerna alltid kränger. Det är de sakerna som gjorde att Harris-kampanjen förlorade valet. Alla hoppade på sina käpphästar. Och det finns ju många stora hot mot demokratin. Och jag tycker faktiskt ett av hoten, inte det största, men det stort är att våra tyckare, våra nationella tyckare, är så fenomenalt värdelösa. Reaktionära centrister som vill att demokraterna ska gå åt höger. Men jag vill inte älta allt det. En annan anledning som det verkar som de flesta statsvetarna tycker är just Amerika tycker att ekonomin är kass. Mest berömda är dyra ägg. Äggen kostar mycket mer än vad de brukade. Så mat rent allmänt. Priserna har gått upp. Och Amerika har ju mycket mindre inflation än resten av västvärlden. Men det känns som det är mycket inflation. Huspriser och hyror är fullständigt absurda. Ungdomar kan inte flytta ut. Våra löner släpar inflationen. Och sen också tror jag just Biden har varit impopulär hela presidentskapet. Han har legat någonstans runt 40% approval rating, vilket är inte bra. Och sen hjälper det ju inte att demokraterna ljög om hans mentala hälsa, sa att ja, han kanske är 80, men han är fortfarande fit for fight. Nej, var han inte. Och sen att Harris inte skilde sig från Biden i sin kampanj. Utan det var ju Harris är Bidens vicepresident och hon skulle fortsätta samma policies som han gjorde. Och sen har vi också då att hälften av Amerika lever i en verklighet där horder av bruna människor strömmar över gränsen. Ekonomin är under isen. Våra städer är brinnande ruiner. Brottsligheten är rekordhög. I verkligheten så är brottsligheten lägst som den varit på 50 år. Men för många av mina landsmän som får detta matat i sig av tvn så är brottsligheten rekordhög. Det är livsfarligt. Du kan inte gå ut utan att MS-13 kommer och mördar dig. Sen har vi också Gaza. Just ungdomsrösten. Vänster ungdomar har varit väldigt engagerade i att stoppa folkmordet i Gaza. Och det är ett skit demokratiska kampanjen fullständigt i. Och så är det också då att latinos gick åt höger. De folkgrupperna som höll linjen och röstade lika mycket på Harris som de röstade på Biden 2020 var svarta och judar. Men i grund och botten, Amerika såg vad Trump sålde och sa japp, det här vill vi ha. Och nu kommer vi att få det hårt. Sen vad gäller demokraterna, jag menar, ett politiskt parti har ett jobb, vinna val. Om du inte kan vinna val så kan du inte göra någonting annat. Men kommer demokraterna att ändra sig? Nej, absolut inte. Absolut inte. Men av anledningar som väl är ganska uppenbara så vill jag prata lite grann om Henry Ford. Alltså skaparen av monteringslinjen och Model T-bilen. Och en man som har lämnat många kulturella rester på USA. Henry Ford föddes 1863 på en bondgård i Michigan. 16 år gammal flyttade han till Detroit där han jobbade som lärling. Och han, efter ett par år så åkte han tillbaka till farmen, men 1891 åter till Detroit då han började jobba som ingenjör åt Edison Illuminating Company. Och på sin fritid så jobbade han på en hästlös vagn som gick på bensin. Och 1896 så blev han kvar med vad han kallade för sin quadricycle. Det var alltså ett litet fordon, 4 cykelhjul och så en 2-cylindersmotor med 4 hästar. Så en del här nu från history.com. Fast besluten att förbättra sin prototyp sålde Ford Quadricycle för att fortsätta bygga andra fordon. Han fick stöd från olika investerare under de följande 7 åren, varav några bildade Detroit Automobile Company, vilket senare blev Henry Ford Company 1899. Och hans partners, som var väldigt ivriga att sätta en personbil på marknaden, blev frustrerade över Fords ständiga behov av att förbättra. Och Ford lämnade sitt namnföretag 1902. Och efter hans avsked så omorganiserades det och blev Cadillac Motor Car Company. Men året därefter så grundade Ford vad som blev Ford Motor Company. Och en månad efter att Ford Motor Company grundades så monterades den första Ford-bilen ihop. Den 2-cylindriga 8 hästars Model A på en fabrik på Mack Avenue i Detroit. Och vid den här tiden så monterades endast ett fåtal bilar per dag och grupper om 2 eller 3 arbetare byggde dem för hand från början till slut från delar som beställdes från andra företag. Men Ford var dedikerad till produktionen av en effektiv och pålitlig bil som skulle vara tillgänglig för alla. Resultatet av hans ansträngningar blev Model T, som debuterade i oktober 1908. Mellan 1903 och 1908, när Model T introducerades, tillverkade Fords företag 9 olika bilar. Modellerna A, B, A, C, C, F, K, N, R och S. Så de jobbade på. Tin Lizzy, som Model T kallades i folkmun, var en omedelbar succé. Och Ford hade snart fler beställningar än företaget kunde tillfredsställa. Som ett resultat av detta satte han i praktik massproduktionsmetoder som skulle revolutionera den amerikanska industrin, inklusive användning av stora produktionsanläggningar, standardiserade utbytbara delar och framförallt det rörliga monteringsbandet. Massproduktion minskade avsevärt den tid som krävdes för att producera en bil, vilket gjorde att kostnaderna kunde hållas låga. Sen år 1914 så ökade Ford också den dagliga lönen för hans arbetare för en 8 timmars arbetsdag till $5, vilket var upp från $2.34 för 9 timmar. Och detta blev en ny standard för branschen. Varför så generös? Jo då, den här löneförhöjningen var för att behålla arbetare. Företaget hade en enorm omsättning av arbetare och det är ju alltid dyrt att hitta nya arbetare hela tiden. Omsättningen ofta mycket för att det är inte roligt att jobba lina, som ju alla vet som växte upp i Skövde. Men arbetarna fick inte allting i lön, utan du fick dina $2.34. Men för att komma upp till de $5 så var resten bonusar. Hur fick du en bonus? Jo då, representanter för företaget gjorde hembesök hos arbetarna och kollade att arbetarnas livsstilar var kompatibla med företagets. Så arbetare nekades hela den här $5 per dag om deras fruar arbetade utanför hemmet, om deras hem var smutsiga, om de visade tecken på att dricka eller spela, om de tog in inneboende eller om de inte sparade i ett sparkonto. Och Ford är ju berömd för att han hatade fackföreningar, över allt annat. Han gjorde allt han kunde för att krossa fackföreningarna på sitt företag. Han ansåg att fackföreningar var resultatet av en global judisk konspiration. Sen 1918 så avgick Ford som president av Ford Motor Company och utsåg sin då 25-årige son Edsel till att bli ny president för Ford Motor Company. Edsel, tragiskt nog, dog sen några år senare i ung i cancer. 1919 så förklarade Henry Ford, och detta kommer från PBS American Experience. Allt här är som vanligt länkat amerikapodden.com/avsnitt-210. Men 1919, Henry Ford förklarar att han startar ett rivaliserande bilföretag som kommer att producera en avskalad version av Model T som ska säljas mycket billigare. Det här meddelandet väcker självklart allmänhetens intresse, men oroar de 7 återstående aktieägarna i Ford Motor Company. Så i panik över tanken på att förlora försäljning till Fords nya företag som säljer de sina aktier. Sen i juli så avslöjas Fords meddelande som ett trick. Hans agenter hade köpt alla aktierna som de andra hade sålt. Och det skulle inte bli något rivaliserande bilföretag. Så för första gången så kontrollerar Ford varje sista aktie i Ford Motor Company. Och medan då sonen Edsel är president i namn så behåller självklart Henry fortfarande makten. Slut American Experience. Ford var alltså en enorm antisemit. Hatade judar. Han köpte en tidning i Michigan 1918, och just det här med att redan i början på 1900-talet så var han, hade han väldigt bra koll på hur viktigt det är att kontrollera media. Så han köpte en tidning, The Dearborn Independent. Och Dearborn Independent, den gick inte så där jättebra. Men Ford och hans stab kom på idén att vad de skulle skriva om var judeproblemet. Så de publicerade en bunt med krönikor om judeproblemet. De publicerades under Henry Fords namn när de var spökskrivna, självklart. De här artiklarna samlades sen i en bok. En bok vid namn Den internationella juden, världens främsta problem. Detta blev till slut 4 volymer. Och denna blev en stor hit. Ur Wikipedia. Fords internationella jude översattes till tyska 1922 och nämndes som en influens av Baldur von Schirach, en av nazistledarna, som sa: "Jag läste den och blev antisemitisk." På denna tiden gjorde denna bok ett så djupt intryck på mina vänner och mig själv, eftersom vi såg i Henry Ford representanten för framgång, även exponenten för en progressiv socialpolitik. I det fattiga och eländiga Tyskland vid den tiden såg ungdomar till Amerika. Och förutom den stora välgöraren Herbert Hoover så var det Henry Ford som för oss representerade Amerika. Och genom att berömma amerikanskt ledarskap inom eugenik i sin bok Mein Kampf, kanske har hört talas om den, så ansåg Adolf Hitler Ford vara en inspiration och noterade denna beundran i sin bok, där han kallade honom en stor man. Hitler var också känd för att ha kopior av den internationella juden, liksom ett stort porträtt av Ford på sitt kontor i München, slut Wikipedia. Och Ford mottog den tyska nationens tacksamhet i formen av den tyska örnens storkors från nazistiska tjänstemän i 1938. Men åter till hans industriella ambitioner. 1927 öppnar Ford det enorma River Rouge-fabrikskomplexet. Det här komplexet tog 8 år att bygga och var, och jag är inte säker, men jag tror att det här är den första i världen, en vertikalt integrerad fabrik. Detta lät alltså företaget bygga bilar från råmaterial utan externa leverantörer. Fords vision var att råvaror går in i ena änden och färdiga bilar kommer ut från den andra. Okej, kanske du säger, Niklas, jag har lyssnat på den här podden förut. Om du säger att någon är antisemitisk så är de väl antagligen lite rasistiska mot svarta också. Ding, ding, ding. Ford anställde svarta, men ansåg de genetiskt underlägsna, så att de kunde inte bli managers i Ford. Däremot så fick de jobba i smedjan och gjuteriet, de farligaste platserna. Så företaget var de facto segregerat. Men han betalade dem. Svarta fick samma löner som vita, vilket gav honom en progressiv stämpel. Fanns det andra saker som Ford inte tyckte om? Ja, hatade jazzmusik. Enligt Ford så ledde jazzmusik till sprit, tobak, sex och andra synder. Han ansåg också att jazzmusik hade uppfunnits av judarna, självklart. Varför skulle judarna uppfinna det? Jo, för att korrumpera, självklart. Och det här förvånade ju många av de svarta som verkligen hade uppfunnit jazzmusiken, att det var judarna. Men i Fords tankevärld så var ju svarta inte smarta och därmed lätta för judarna att påverka. Så på 20-talet la Ford en mängd pengar till att främja countrymusiken, vilket han ansåg vara en mer hälsosam, läsvit, form av underhållning. Värst var vita ungdomar som dansade till jazz. Från GQ. Genom att återinföra square dancing och andra främst anglosaxiska danser som vals och kvadriller trodde Ford att han skulle kunna motverka vad han såg som den osunda påverkan av jazz på Amerika. Folk, föreställde han sig, skulle lämna danshallarna och kabaréer i stora skaror för att snurra sina partners runt och runt på alkoholfria square dance-klubbar. Om jazz var orsaken till Amerikas moraliska förfall, resonerade han, så kunde vägen till att reparera det moraliska förfallet vara så enkelt som att ersätta det med fioler och square dances. Och för att förverkliga sin dröm så investerade Ford massor av pengar i square dancing och countrymusik i allmänhet. År 1926 publicerade han en instruktionsmanual för blivande square dance-instruktörer med titeln, den här är fantastisk, håll i dig. God morgon! Efter en sömn på 25 år återupplivas square dancing av Mr. och Mrs. Henry Ford. Han krävde också att hans anställda skulle delta i de square dance-evenemang han skapade för dem, finansierade fioltävlingar och radioprogram som främjade gammaldansmusik samt skapandet av square dance-klubbar över hela USA. Och det var i de här square dance-klubbarna där den moderna västerländska square dancing som vi känner den idag verkligen skapades. Och det är kanske ironiskt, med tanke på Fords avsikt att krossa influensen av svart musik, så byggdes Amerikas square dance-tradition, som mycket annat, faktiskt av svarta människor. Medan, och det är fortfarande GQ, medan europeiska danstraditioner som den franska kvadrien visserligen påverkade utvecklingen av square dancing, så började tillägget av den här call and response-formen för att ropa ut danssteg ursprungligen med förslavade svarta som krävdes att uppträda vid vita dansbaler så att de skulle kunna reproducera stegen själva utan formell dansutbildning. Och Ford, det är fascinerande att redan på 1920-talet så var han alltså väl medveten om mediernas kraft att sprida en agenda. Och att ägandet av media ger en enorm möjlighet att påverka kulturen. Och apropå kultur så har satirtidningen och satirsajten The Onion, som är, tycker jag, genier, har köpt Infowars i samarbete med Sandy Hook-föräldrarna. Kom ihåg, bakgrunden här är alltså Infowars och Alex Jones och hans fullständigt vidriga lögner om att massakern på sexåringar i Sandy Hook var en så kallad false flag-operation, så att Obama skulle kunna komma och ta dina vapen, och att föräldrarna var skådespelare och att barnen aldrig hade funnits. Allt det här fruktansvärda som han har hållit på med i en massa år. Detta ledde ju till slut efter många lagsökningar till att Jones fick 1,5 miljarder dollar i böter och har alltså gått nu till slut bankrutt. Och det är viktigt just att The Onion gjorde detta i samarbete och samtycke från Sandy Hook-föräldrarna, så att de köpte allt. Varumärket, studion de spelar in i, sajten, alla de här märkliga kosttilläggen som Jones blev stenrik på att kränga till sina tittare. Men självklart så kan inte allting vara trevligt, så att det här köpet har nu pausats av en domare, vilket enligt The Onion-människorna är bara en temporär grej, så att detta kommer att hända. Och deras plan för den här nya sajten som de kommer att bygga är alltså att, vi vet inte exakt, men de kommer att ta in sitt A-lag för att hitta på någonting roligt och dumt att göra med den. Och jag vet inte, i dessa tider, glädje och dumhet även det bästa vi kan göra. Att inte bara ha arg dumhet utan glad dumhet. Det är en länk i avsnittsinformationen till en citattecken krönika av Bryce P. Tetrader, Global Tetrahedron CEO, som alltså inte är en person som finns, men som skrev om hur viktigt det var för Global Tetrahedron att köpa Infowars. Och krönikan avslutas självklart med Infinite Growth Forever. Och det är viktigt, tycker jag också. Jag applåderar det här 100%. En liten ljusglimt i mörkret. Det är viktigt att inte normalisera hur vidriga de här lögnerna som Jones spred i alla dessa år om Sandy Hook. Alltså, föräldrar tvingades begrava sina mördade barn på hemlig plats så att inte hans anhängare skulle komma och gräva upp dem. De har tvingats bo på skyddade adresser. Alltså, efter att ditt barn har blivit massakrerat tvingas du bo på skyddad adress på grund av den här människan och hans vidrigheter. Så jag hoppas verkligen att The Onion lyckas göra något bra av den här vidrigheten. Och det är ju som läget ser ut nu. Allt vi kan göra är vårt bästa. Försöka skapa bra saker och att sätta dem i världen. Tack för att du lyssnar. Jag uppskattar om du har lite extra pengar och vill stödja arbetet jag gör här. Alltså på Patreon. Patreon.com/Amerikapodden. Men inget krav, och jag hoppas inte göra någon besviken när jag äntligen lyckas sjösätta Amerikapodden After Dark. Finns även på Facebook. Facebook.com/Amerikapodden. Mest bara lägger jag ut videor för nya avsnitt, men ibland hittar jag någonting att sociala medier göra, dela. Jag är så dålig på sociala medier. En del människor är så bra på det och jag är inte det. Men om du vill få tag på mig, Facebook går bra, eller helst helt utan algoritmer. Hej, snabbla, amerikapodden.com. Jag älskar att höra från lyssnare. Framförallt, självklart, glada tillrop, men även korrigeringar, idéer, vad du nu har. Krama varandra i trafiken. Namaste!